En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Alltså det är 38 länder som är med i den här koalitionen. Och Sverige deltar ju faktiskt med fältsjukhus. Man samlar ju så småningom då med luftbroar och med via havet naturligtvis då en ganska stor allierad styrka. De största medlemmarna i den här, det är ju naturligtvis USA, Storbritannien, Saudiarabien deltar med mycket, ganska mycket trupp och så vidare och så vidare och så vidare. Vad möter man då? Jo, man möter ju en irakisk armé som ju inte alls är, som jag redan har sagt, en lätt motståndare, utan den räknar ju så mycket som 66 divisioner. Då kan man ju fråga sig hur starka de här var. Men jag menar, vi pratar ändå om 3,500 stridsvagnar och över säkert 3,000 pansarskyttefordon och säkert 2,000-3,000 artilleripjäser. Så det här var ju en ganska tuff motståndare. Och framförallt de här republikanska garderna hade ju ändå ett ganska högt stridsvärde ändå, trots allt. Så att det var ju inte bara en walk in the park.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Jag heter Martin Hårdstedt.
Och jag heter Peter Bennesved.
Ja, Peter. Kuwaitkriget 1991. Ska vi börja med bomboffensiven?
Jag ska berätta för dig här hur det gick till när nu, tänkte jag. Och för lyssnarna. Ja. Det är alltså den 17 januari 1991. Mitt på natten egentligen. Eller tidig morgon. Så sitter man i luftvärnscentralen i Bagdad och betraktar sina radarskärmar här nu. Och utan att se egentligen att ovanför sig så finns det två stycken såna här F-117 Nighthawk. Och det är såna här stealthbombplan egentligen. Och de rör sig så pass långt upp i luften så att Saddam Husseins militär kan egentligen inte se dem överhuvudtaget, utan de är helt dolda. Alldeles innan detta så har man slagit ut ett par radarstationer längs med den saudiarabiska gränsen med två attackhelikoptrar. Så man har förstått att det är någonting i görningen. Och så har man också en luftcentral i Nukaib som ligger en bit in från den saudiarabiska gränsen som också har slocknat. Man får inga signaler därifrån. Så man fattar att någonting är på gång. Men då precis klockan 3 på natten så släpper de här två Nighthawk-planen varsin bomb egentligen. Det är en sån här laser-guided bomb, LGB, på ungefär ett ton styck som slår ner i Bagdads tv- och kommunikationscentral och slår ut egentligen all kommunikation med omvärld. Så att på den amerikanska sidan så märker man att CNN inte längre kan sända från Bagdad, och det betyder att man har lyckats med den här räden. TV-sändningarna helt enkelt slås ut. Samtidigt som detta sker så har man då ytstridsfartyg och ubåtar i Persiska viken och i Röda havet, och så skickar Tomahawk-missiler in mot Irak som slår ut elcentraler och sånt här. Så ungefär samtidigt så tappar man ström i stora delar av Bagdad. Och det som händer nu då, som är det geniala i den här operationen, och och kanske inte är lika roligt för dem som satt och arbetade med luftförsvaret i Bagdad, det är att man i panik slår på full effekt på sina radarstationer. Och det är detta som är avgörande. Det kan vi jämföra med ungefär om man har slår på hel- eller halvljus på en bil ungefär. Och det betyder att de här impulserna som radarstationen skickar ut kan man också avläsa. Och då ser man från koalitionens sida var de här radarstationerna är utplacerade. Och när de irakerna drar på den här radarstationen, då ser de helt plötsligt det som man väntar på. Två stycken bombeskador som, eller flygplan som är på väg in. Och då tror man att det ska genomföras en någon slags strategisk bombning över Irak. Och man vet inte riktigt exakt vad det är som händer. Så med de här bombeskadorna så finns det ett antal FA Hornets som har, nu kommer ytterligare en term, HARMS, High Speed Anti-Radiation Missiles. Och de här raketerna eller missilerna skickas iväg mot just radarstationerna som nu är på fullt blås. Och de är anpassade så, de här missilerna, så de kan på eget bevåg hitta och söka sig efter just radarstationer och de pulserna som skickas ut. Inom loppet av någon timme så kommer de här raketerna slå ut egentligen det irakiska luftförsvaret och alla radarstationer. Ytterligare en sorti med F-17 Nighthawk kommer in långt ovanför molnen och slår ner i Bagdads huvudsakliga luftcentral egentligen och slår ut den. Så under den här natten kan man säga, med ganska få medel, så har man lurat det irakiska luftvärnet fullkomligt och slagit ut det totalt. Man har därefter egentligen ingen möjlighet att hävda sig i luften. Och Saddam Hussein, han svarar på klassiskt sätt. Han har ju missfördömt situationen fullkomligt. Han tror ju att de här stealthplanen ska man kunna se med det här luftvärnssystemet som man har byggt upp. Det är en blandning av fransk och sovjetisk teknologi egentligen. Han tror att man ska kunna möta det här. Han tror inte på stealth-tekniken överhuvudtaget. Så han svarar med att skylla på sina underofficerare. Att de är helt inkompetenta och helt enkelt skjuter dem. Och så var det med den saken. Och nu Martin, vad fan var det som hände egentligen?
Ja, det första man kan ju konstatera är ju att, som du säger, att Irak är ju vid den här tiden då, 1990-91, inte någon andra rangens militärmakt. De har ju ganska stora resurser. Man har 350 stridsflygplan, man har, som du har varit inne på, väldigt välutbyggt radarsystem och så vidare. Man har fått ta del av västteknik och man har till och med fått ju stöd av amerikanerna också, därför man har ju utkämpat det här kriget under 80-talet på Iran. Men det vi ju ser här, det är ju kanske någon form av liksom militär revolution, skulle man kunna säga då. Det här kan vi ju diskutera. Och då finns det en person här som ju brukar anses vara liksom det här moderna luftkrigets teoretiker i USA. Han heter John A. Warden. Och det är han som ligger bakom den här, det som du just nu beskriver, nämligen idén att man ska kunna då med den här nya tekniken och de här spjutspetsanfallen egentligen helt enkelt plocka ner ett lands luftförsvar för att kunna bädda då för en så småningom en markinvasion. Men hans uppfattning är ju egentligen att det ska räcka med det här som du beskrev och sen fortsätta flyganfall. Han passar att säga skulle kunna vinna det här kriget genom att bara använda den här nya tekniken. Där får ju han backa. Hans förslag till operationsplan, den blir så att säga nekad, och istället så bygger man upp en operationsplan som där det här ingår som en förbekämpning kan man säga, men som också sen innehåller då en markoffensiv. Och hela den här operationen kommer ju bli väldigt känd under namnet Desert Storm då. Så att jag kan väl tycka att det är en väldigt bra liksom utgångspunkt för det här avsnittet om Kuwaitkriget.
Och det är någonting helt annorlunda från det som har varit tidigare. Det finns något kvalitativt annorlunda.
Ja, men ändå kan vi ta en diskussion om det verkligen är någonting kvalitativt annorlunda. Därför jag kan väl släppa det direkt då, att även om man kan så säga nu då vinna det här kriget eller påverka det väldigt starkt, utgången av det med den här nya tekniken, så har vi den här förbluffande ju lagen när det gäller krigföring att ta och hålla terräng. Det kan du inte göra med luftfarkoster som det heter. Utan då måste soldaterna in. Det där är ju liksom en naturlag som ju är ganska brutal. Ska du ta och hålla terräng, då måste du till slut in med soldaterna.
Normally, being a little extra can be a bit much, But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ska vi backa bandet, ja, och ta en, för det är ju väldigt intressant. Det är klart vi ska kanske inte nu gå tillbaks till sumererna och
sådär. Nej,
men nästan. Men några saker om bakgrunden till den här konflikten. Ja.
Och då kan man väl säga så här att Irak är ju ett skapat land under 1900-talet. Det finns ju liksom ingen naturlig, liksom, det har inte vuxit fram organiskt som en del europeiska länder har gjort, utan det här är en kolonial produkt egentligen.
En krystad konstruktion.
Exakt, som hade vissa liksom koloniala syften att uppfylla, och det är ju britterna som bildar den här staten. Om man ska då titta liksom på vad Irak består av, så är det ju mitten av landet består egentligen av den här väldigt kända halvmånen, den bördiga halvmånen. Så det finns en oerhört lång historia här som sträcker sig flera tusen år tillbaka. Och i mitten av landet längs med de här två floderna är Eufrat och Tigris, är det ett ganska bördigt område. Så att de har ju rätt mycket, det är ju här man har levt. Och de floderna rinner ju ut i Persiska viken. Och längst ut där finns det en stor stad som heter Basra, som är ett väldigt viktigt centrum. Och inte långt därifrån så ligger den här lilla staten Kuwait, som är gränsar till Irak här och har en stor del av kustremsan mot Persiska viken. Men om man säger den västra delen av Irak består egentligen i huvudsak av bara öken. Och sen är det då massvis med olika minoriteter som slåss inom det här, eller inte slåss, men som samverkar och finns och lever och verkar i det här området. I norr har vi kurder, de är inte araber, men de är sunnimuslimer. I det området där runt Bagdad så har man stor andel sunnimuslimer. I södra Irak mot Persiska viken har man en hel del shiiter. Det kallas för marsh arabs i på engelska. Jag vet inte om man kan översätta det till träskaraber, men de har en speciell kultur som har vuxit fram under väldigt många tusen år längs, alltså precis i floddeltat här. Så de här olika grupperingarna har ju också olika religiösa förtecken, och där är ju nyckel till att förstå vad som händer. För det finns en shiitisk majoritet i Irak, men de här maktcentra, eller de här släkterna som har styrt, har varit sunni. Och det är det som britterna gör här precis i början, det är att de tillsätter en sunnitisk prins att styra över detta land. Och han liksom får möjligheten att styra över en armé som ska hålla koll på det här landet. Så det är lite här det börjar liksom. Konflikterna här mellan de här olika grupperingarna. Och sen kommer då, om vi åker fram lite i tiderna, så genomför man en slags försök till en slags socialistisk revolution under mitten av 1900-talet. Då är det trycket från Sovjetunionen som kommer in här och försöker skapa inflytande under mitten av kalla kriget. Och det här gillas inte av alla. Då finns det ett parti som heter Baathpartiet. Och det är en slags pan-arabisk nationaliströrelse som har vuxit fram under mellankrigstiden egentligen, men som fått ganska stort inflytande i Irak under 40- och 50-talet. Och de är inte så förtjusta i de här socialisterna som har tagit makten i Irak under 60-talet. Bland det här Baathpartiet så finns det en person som vi känner till som heter Saddam Hussein. Och han är egentligen rådgivare till al-Bakr, som är ledaren. Jag tycker det är viktigt att förstå här vad Baathpartiet är för någonting. För Saddam Hussein kommer ju liksom förkroppsliga Baathpartiets ideologi på ett sätt. Va? Den är inte nazistisk nödvändigtvis, så den är inte kommunistisk. Den är panarabisk och har som mål att den ska liksom skapa ett slags stor arabiskt rike i Mellanöstern. Och de som utvecklade det här under mellankrigstiden hade det målet. Saddam har inte riktigt den inriktningen, utan han var mer som Stalin, att ha socialism i ett land, eller kommunism i ett land. Och han vill också ha det här Baathpartiet eller Baath-ideologin i sitt land, så att säga. Men samtidigt är man ganska sekulär. Man är inte en religiös rörelse då, utan den lånar in influenser från den italienska fascismen och tyska nazismen på det viset. Men det gör också att man kan samla väldigt många människor under den här Baathpartiets ideologi, och samtidigt du kan låna in västerländsk teknologi eftersom man inte har ett religiöst förtecken på allting. Så det här är rätt viktigt att förstå varför Saddam har den här positionen och den regimen som han bygger upp under 60-70-talet sen, har den här möjligheten att handla och ta till sig ny teknologi samtidigt som det finns en stark arabisk ideologi eller en liksom patriotism. Och kriget sen som han för mot Iran har ju det här målet också att bilda ett slags stor arabiskt rike. Han vill ta, det finns en stor shiitisk minoritet också.
En sak som han ju hävdar där, det är att han för ju det här kriget mot Iran ju å hela så att säga arabiska världens vägnar, kan man då uttrycka det, eller åtminstone å de sunnitiska staternas vägnar. Mm. Och nu är vi ju lite inne på den här direkta krigsorsaken, för det är precis som du säger att här finns ju nu någon sorts större vision hos Saddam Hussein, och Kuwait erkänns ju av Irak redan på 1960-talet. Men i och med att Irak då har fört det här förödande kriget mot Iran, egentligen inte bankrutt, men man har ju väldigt dålig ekonomi, då menar man att Kuwait på ett illistigt sätt, ja, faktiskt till och med skulle ha liksom använt sig av oljetillgångar på irakiskt territorium. Och man menar att Kuwait borde ju liksom hjälpa till att betala för det här kriget. Det är det som är liksom utgångspunkten här i Saddam Husseins liksom vilja ta Kuwait. Att det liksom finns det att nu borde ju några stötta oss, och då bygger han så att säga upp en konflikt med Kuwait för att kunna ockupera Kuwait för att komma åt de här stora oljetillgångarna.
Och det finns ju det här med priset på olja också som spelar in. Man ska säga att Saddam Hussein under sitt krig mot Iran här, så kör han ju sin ekonomi i botten. De klarar ju inte av att föra detta krig på ett vettigt sätt. Va? Samtidigt då som oljepriserna faller ganska radikalt under den här perioden. Vilket gör att, och då ska man komma ihåg att Irak bygger sin ekonomi helt och hållet på olje. På oljetillgångarna. Det är det man säljer till omvärlden, och det är så man tjänar pengar. Så att det finns liksom ingen annan export som man kan leva på. Och eftersom Kuwait är så pass litet land med sådana enorma oljetillgångar, så menar då Saddam Hussein att ja, Kuwait överproducerar för att hålla priset på oljan nere. Och där skapar man då liksom en möjlighet att ja, men om vi tar kontroll över de kuwaitiska oljetillgångarna, så kan vi strypa flödet av oljeproduktionen och därmed höja priset, och på det viset ska han då rädda sin egen ekonomi. Så det finns en sån dimension i det också.
Kuwait kompenserade sig då genom att producera mer istället, så att säga, flera fat för att få in, och det här gjorde ju Saddam Hussein rasande. Läget är så illa 1990 att man har ungefär 3 månader på sig att få ordning på den här oljeexporten och få in inkomster, annars är liksom den irakiska staten bankrutt. Va? Och här växer ju nu då fram det här, ska vi säga, militärstrategiskt, geopolitiska, ekonomiska målet att ta Kuwait. Jag tycker att det där egentligen räcker som förklaring. Och då...
Men vi kan ju säga också vad USAs roll i det här. Varför är det här angeläget för den koalitionen som bildas, och framförallt är väl styrd av USA och Storbritannien. För det första så har Storbritannien varit en del av det här området. Det var ju de som bildade Irak.
Ja,
så de
har ju liksom,
precis. Så de har ju ett antal stödjepunkter i det här området hela tiden, som baser och sånt, som de har aktivt samarbetat med USA under lång tid. USA tar ju allt mer över här. CIA har varit engagerat sig i de här områdena i både Irak och Iran under väldigt lång tid. För att dels under kalla krigets logik då, så försöker de motverka socialistiska revolutioner och alla typer av former av liksom socialiserande av oljeresurser avskyr de ju, eftersom USA helt och hållet är beroende av oljeimport för det här laget. De har ju samarbetat länge med Saudiarabien. Och det är ju också en grundförutsättning här att man bildade Aramco tillsammans med den här Ibn Saud, den arabiska prinsen. Och under den här perioden bygger man upp ett antal flygbaser och sånt, bland annat en som heter Dahar, som är helt avgörande för den uppladdningen av trupper som man sen gör inför Kuwaitkriget. Så USA finns ju här hela tiden och är väldigt noggrann om att bevara sina intressen, sina oljeintressen. Och det här har ju utnyttjats förstås av kritiker under väldigt lång tid, hela vägen fram till det här kulminerade egentligen under 9/11 och Irakkriget sen, när man börjar liksom kritisera USAs inblandning i det här området. Men de finns ju med här. Och Margaret Thatcher är ju väldigt drivande också, att det här ska, att man ska genomföra den här motanfallet egentligen, som då får liksom humanitära förtecken. Och det kan man ju kritisera så här, att de motiverar det här, sin insats, Operation Desert Storm, med någon slags att man ska liksom skydda Kuwaits regim, som inte hade något jättefint track record vad det gäller folkrättsliga liksom och humanitära att upprätthålla någon slags humanitet. Så det är ju, det finns ju sån konflikt där. Vad är det egentligen som driver? Är det oljan? Är det oljespelet? Det internationella oljespelet som ligger i bakgrunden här? Eller vad är det för någonting?
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men vad är det så att säga sagt och gjort här nu då? Vad är det som konkret händer här? Ja, Irak bygger ju upp naturligtvis, flyttar fram sina styrkor, går i utgångsläge för anfall och sen så helt enkelt genomför man invasionen då den 2 augusti. Då har man från arabstater försökt att medla här då, bland annat då med Jordaniens kung Hussein, Mubarak i Egypten och så vidare. Och sen så tar man ju Kuwait. Det är inte så mycket ord om det. Det tar 12 timmar. Så har man egentligen kört över Kuwait och ockuperat Kuwait och flyttar in ganska mycket trupp i Kuwait. Och här kommer vi ju in i det som du inledde det här avsnittet med, nämligen att sen så reagerar ju västpakten. Och det är ett intressant också att vi är ju inne i ett skede här där sovjetstaten har ju brutit samman och där man ju faktiskt får folkrättsligt en majoritet för att genomföra den här militäroperationen, att återställa Kuwaits frihet och köra ut Irak. Och det är en sak som ju inte föreligger sen under det som senare blir Irakkriget, och det har vi ju anledning att återkomma till i ett avsnitt särskilt om Irakkriget. Men det kan vara viktigt att komma ihåg att det är en väldigt, väldigt spännande sekvens i världens historia där plötsligt skapas ett stöd för och en allians som hela FNs säkerhetsråd faktiskt ju, ja, de viktiga staterna stöder. Och det tycker jag är viktigt. Bara få skjuta in en sak här. Du pratade om Saddam Hussein och att han missbedömde.
Mm.
Det är ju ganska intressant det här med diktatorer, att de ju ofta kanske missbedömer. För det finns ju, jag tänker dels på Adolf Hitler, som det är ju uppenbart för oss, att man berättade ju inte allt för honom. Jag funderar ju kring, vi spelar ju in det här under Ukraina-kriget. Det känns liksom självklart att vi måste liksom ändå på något sätt anknyta till det. Får Putin veta allting? Får Saddam Hussein veta allting? Det kan man fråga sig.
Ja, precis. Det kan man kommentera på, att Saddam Husseins regim är ju en av de blodigaste som vi har i vår historia. Alltså när han kommer till makten 1968 så inleder han ju med en väldigt känd session där som filmas också. Att när han går upp på podiet egentligen och läser upp en lista med människor som bara förs iväg och skjuts. Vägen till makten för Saddam Hussein var ju kantad av utrensningar, och det sägs att han var själv väldigt inspirerad av Stalins taktiker, hans inrikespolitiska taktiker.
Och just det, att berättar man allt för en sån diktator, berättar man det som inte är så bra för en sån, nej, det gör man sannolikt inte. Och han gör ju ett sånt här berömt uttalande ju, efter att han har tagit Kuwait, att han säger så här att till västmakten, att ert samhälle klarar inte 10 000 stupade. Nej.
Och vad hämtar han det från då? Det är från Vietnam också. Alltså han hade ju fog för den analysen delvis.
Att ja, och det kan man faktiskt också skjuta in här. Det där är en sån där intressant sak, att man brukar säga att en opinion, hemopinion, i vilken stat den rör sig om, den klarar liksom inte över 15 000 stupade. Och så var det till exempel Afghanistan med Sovjetunionen och så vidare. Och där någonstans går det finns ju de som har tittat lite på det här. Det är ganska absurd egentligen frågeställning. Men den är intressant att det finns ändå en... Och jag tänker faktiskt historiskt också att här har vi till exempel, när vänder sig den franska befolkningen mot Napoleon Bonaparte? Jo, man är lojal fram till 1812. Då börjar förlusterna bli så stora att det kryper in på skinnet. Dina bröder, din pappa, din och så vidare. Mm. Så att den här just utskrivning och död, det där, förlusterna, det har stor betydelse.
Får jag bara säga, skjuta in den till grej om Saddam. Han har ju ett berömt uttalande, jag tror att det är ju efter, det är innan Kuwait-kriget, men efter Iran-Irak där. Så är det någon tysk journalist som frågar honom om någon offensiv som har gjort det här, och så hade han själv åkt ut till den här frontlinjen och liksom konstaterat att det var ett totalt misslyckande, och han hade då helt enkelt radade upp de högsta officerarna som var ansvariga för det här, och så bara sköt han dem rakt av. Och journalisterna frågade om det här, om det var liksom det klokt gjort, och så svarade han bara att ja, det är helt normalt under krig. Alltså där fattar man liksom vilken typ av sinne som finns där, på tal om det. Får han rätt information? Nej, antagligen inte.
Nej,
alltså,
han får inte det. Men jag tänkte att man skulle kunna orda lite om den här koalitionen, för jag tycker att den är lite spännande.
Mm.
I alla fall, efter att man blir liksom lite chockad över det du just nu berättade, så tänkte jag, nu övergår jag lite mer lätthanterliga saker här. Alltså det är 38 länder som är med i den här koalitionen. Och Sverige deltar ju faktiskt med fältsjukhus. Man samlar ju så småningom då med luftbroar och med via havet naturligtvis då en ganska stor allierad styrka. De största medlemmarna i den här, det är ju naturligtvis USA, Storbritannien, Saudiarabien deltar med mycket, ganska mycket trupp och så vidare och så vidare och så vidare. Nästan 2000 stridsflygplan, 6 hangarfartygsgrupper, 2 gamla slagskepp, om man får säga så, som ju framförallt finns där för att kanske ge ett visst artilleriunderstöd, men framförallt så är de ju bestyckade och bär såna här Tomahawk-missiler då. Det är ganska otrolig egentligen kraftsamling här, att man lyfter in så mycket trupp. Man flyttar över alltså tusentals stridsvagnar, pansarfordon, bandartilleripjäser. Det är ju ganska logistiskt fascinerande faktiskt, får man ju säga.
Det tar väl ändå ett halvår också att göra det? Det är liksom inte någon...
Jo, precis, att bygga upp det här. Och vad möter man då? Jo, man möter ju en irakisk armé som ju inte alls är, som jag redan har sagt, en lätt motståndare. Utan den räknar ju så mycket som 66 divisioner. Då kan man ju fråga sig hur starka de här var. Men jag menar, vi pratar ändå om 3,500 stridsvagnar och över säkert 3,000 pansarskyttefordon och... säkert 2-3 000 artilleripjäser, så att det här var ju en ganska tuff motståndare. Och framförallt de här republikanska garderna hade ju ändå ett ganska högt stridsvärde ändå, trots allt. Och skulle man då liksom räkna ihop det här lite positivt ur irakisk synpunkt, så kommer vi nästan upp i 500,000 man. Men Det är väl kanske inte riktigt liksom sanningen, men låt säga att man i alla fall möter en armé på en 300 000 man. Så att det var inte bara en walk in the park för de allierade. Så att det tycker jag man nu ska ha klart för sig.
Nej, och det kan man väl säga också att en del av det här, den enorma uppladdningen man gör, baseras ju på den här idén om att det kommer behövas så här mycket för att ha ett sånt övertag. För man är, det är ju intressant att man gör egentligen samma analys som Saddam Hussein gör på egen hand. Alltså i Pentagon sitter man och tänker så här, ja, vi kommer inte klara av så mycket förluster. Så det här måste gå över jävligt snabbt helt enkelt. För man tänker precis som Saddam att annars kommer hemmaopinionen bli så problematisk att man kommer behöva ställa in och det kommer leda till ett långdraget krig. Och så. Man är helt enkelt överskattat Saddam och hans styrkor på det viset. Och det är ju intressant att de gör samma analys på de två, fast på två olika håll. Men det får väldigt olika konsekvenser.
Ja, och sen tycker jag att man skulle kunna liksom så här pedagogiskt egentligen prata om fyra faser tycker jag det här. Du har ju varit inne på den första fasen där man ju då framförallt då vill slå ut då ledning och infrastruktur, va? Eller hur? Det är ju liksom första fasen i det här anfallet. Sen den andra fasen, då vill man koncentrera sig på att få luftherraväldet. Det vill slå ut liksom eventuellt irakiskt stridsflyg och så vidare. Så nu överlappar ju de här faserna lite. Och den tredje fasen, då koncentrerar man sig på att liksom nöta ner de iranska styrkorna, markstyrkorna, liksom förbereda slagfältet eller hur man skulle kunna uttrycka det. Och sen har vi då liksom den rena markoffensiven då. Och tittar man då på det som ju den här Warden från början hade tänkt sig då, det var att man skulle slippa de här egentligen, ja, två sista eller i alla fall den sista. Och det tycker jag tycker att det är lite fascinerande. Så kan man ju fråga sig lite nu här, hur kommer det sig att man i västmakten, framförallt på NATO-länderna och USA, bygger upp den här förmågan att precisionsbomba? Varför bygger man de här stealth-flygplanen? Vad ska man ha det här till egentligen? Vad ligger det? Jo, det är ju slagfältet, det kommande slagfältet i Centraleuropa som man ser framför sig under kalla kriget. Hur ska man hantera det faktum att Sovjet har liksom ett övertag när det gäller kvantitet? Jo, då tänker man ju så här, va? De markstyrkor man har i Västeuropa, de får se till att försöka få stopp på den första sovjetiska vågen av pansar. Sen använder man flyget och alla de här vapnen som ju du har varit inne på här, precisionsvapen, att slå mot den andra vågen och tredje vågen, bryta ner ledningsfunktion och underhåll, penetrera på djupet med de här stealthbombarna och hela denna liksom arsenal av olika specialflygplan, olika bomber, kryssningsmissiler och så vidare. Och framförallt skapa då den här så kallade systemkollapsen i den sovjetiska armén. Och sen ska man så att säga övergå till att hjälpa den här, vad ska vi säga, de västeuropeiska trupper som tar emot den här första stöden då och föra ett sånt här som det heter land-air battle, alltså ett luftmarkkrig där man då väldigt nära samarbete mellan markstyrkor och luftstyrkor, close air support som det brukar heta då. Det här är ju någonting som man nu försöker liksom genomföra mot Irak då, i Kuwait.
Men då får jag känslan här nu då, finns det en liten önskan från de här koalitionsmakterna att liksom få sätta de här sakerna på prov? Eller är det liksom man ser en möjlighet i Kuwait att liksom, ja, nu har vi byggt upp det här, men det blev inget stormaktskrig. Men
i Centraleuropa?
Nej, precis. Och här finns en möjlighet att så bränna av de här raketerna. Det låter lite makabert, men det kanske finns en sån logik också bland, jag tänker bland de högre officerarna och de liksom befälhavarna och majorerna.
Nu är vi inne på något obehagligt här. Det är att man liksom har nu den här Airland Battle, tror jag att den faktiskt heter, inte Land Air Battle, men Airland Battle. Att man vill lite liksom testa den här, vad ska vi säga, operativa sättet att se, eller taktiska sättet. Att man då ser nu här det här som liksom en övningsmöjlighet. Nej, det tror jag ju inte. Det är ju en förfärande tanke, men vi har ju den här podden bland för att ställa de obehagliga frågorna, eller hur? Va? Men det är klart att man kan tänka sig så lite då. Va? Men det som det ju blir är ju faktiskt att det blir som en egentligen repetition. Man har ju förvånansvärt små förluster på den allierade sidan.
Och det måste ju innebära en stor återhämtning av det amerikanska självförtroendet som har kommit ur Vietnamkriget med nästan ingen heder i behåll, får man väl säga. så att säga, en militär identitet som var i total kollaps därefter. Och sen så genomför man det här som är extremt lyckat. Jag vet inte, kan vi inte säga någonting om den här markstriden som förs?
Jo, jag ska bara lägga till en sak innan vi går på den. Jag tycker du har alldeles rätt att 80-talet är ju då man egentligen rustar ihjäl Sovjetstaten och att man, det visar sig att man är ju totalt egentligen överlägset när det gäller den här militärteknologin. Och en sån där vändpunkt brukar man ju säga är ju striden över Bekaldalen 82. Då ju israelerna med så att säga västerländsk teknik hanterar, slår ut det sovjetbyggda högteknologiska, liksom den nivå de hade, luftvärnet på marken utan egna förluster hos det israeliska stridsflyget. Och att man då i Moskva så att säga att inser, jäklar, vi är efter. Vi är så efter. Vi kommer inte klara av en konfrontation över Västeuropa eller Centraleuropa då. Nej, men markstriderna då? Ja, alltså Irak är ju förberedda, har ju grävt ner sig. De inser att de kan inte föra ett rörlig krigföring. De gräver diken, de fyller med olja, de har tänkt att tända på. Och tänker sig att det är ett väldigt statiskt försvar liksom, mot den här väster. Och sen inträffar ju någonting som är ganska oerhört fascinerande. Liksom, hur den här västkoalitionen liksom nästan breddgrupperar hela sin armé. Och rullar över öknen liksom, in i Kuwait. Och här finns en sån här spännande sak tycker jag, att man hade ju inledningsvis inte helt lätt att hitta och slå ut från luften då de här nedgrävda stridsfordonen som irakerna hade. Men då lärde man sig ju det att man med värmekamerorna kunde upptäcka dem. Nästan av en slump så är det en stridspilot som upptäcker det här. Nämligen att när det på kvällen blir svalare så svalnar ju då, som jag förstår, stridsvagnen lite långsammare än den omgivande sanden.
Mm.
Så blir det ett värmeavtryck. Och där lär man sig då att identifiera och så kan man systematiskt plocka ut de här stridsfordonen.
Ja, de här värmekamerorna måste vi också snacka om det. För det måste ju vara en ny teknologi här som används på ett helt nytt sätt. Och någonting som präglar den här, det här ökenområdet som man rullar in i, är ju de här alltså sandstormarna också.
Ja.
Och där visar det sig att man har ett otroligt övertag, att man kan egentligen se genom stormen med sina värmekameror på ett sätt som gör att irakerna har liksom, det finns inget, de kan inte försvara sig överhuvudtaget egentligen.
Nej.
De blir skjutna rakt igenom sanden så här, ser inget, kan inte svara.
Sen är det intressant vad var krigsmålet här. Svartskov, han är ganska tydlig. För man kan ju tänka sig att målet skulle egentligen ha varit att nej, men om irakerna retirerar ut ur Kuwait in i Irak så är man sedan nöjd. Men han är ganska tydlig. Jag vill inte bara besegra det republikanska gardet. Jag vill förstöra det republikanska gardet. Så han ser som ett av krigsmålen att verkligen förinta, att slå ut åtminstone deras stridsfordon och göra det liksom så försvagat att det inte längre är ett hot. Och det tycker jag är också en liksom spännande vinkling på det här då. Och det som sen ju kommer att utspelas är ju att irakerna är ju hopplöst underlägsna. De försöker till exempel att retirera. Det finns de här fordonskolonnerna med över tusentals fordon, utbrända fordon som slås ut av det allierade flyget och så vidare. Så att det är klart att
enorma mängder krigsfångar också. Det verkar som att stridsmoralen är otroligt låga, för de kan inte försvara sig överhuvudtaget utan de bara flyr.
Och det här begreppet walk in the park kanske ändå på något sätt skulle kunna vara användbart här, att man ju ganska snabbt kör över då den irakiska armén då.
Men vad jag inte fattar är, varför tar man inte då Saddam? Varför lämnar man honom med sin regim?
Ja, det där är ju den där intressanta frågan. Så,
ja.
Och det är ju därför man ju sen, och det har vi anledning att komma tillbaka till, måste liksom hitta ett skäl att faktiskt anfalla Irak och ta Saddam Hussein. Man blir liksom inte av med honom här.
Nej. Ja, det sätts ju igång en del sådana här shiitiska uppror samtidigt som de tar ju sig tillfället i akt och försöker liksom få bort Baath-partiet. Men eftersom man lämnar Saddam då, så skickar han ut sitt eget garde mot de här upprorsmakarna, och på ett väldigt blodigt sätt så har han ihjäl i princip allihopa. Det där är ju en stor ångest för koalitionen, att man inte förhindrade det egentligen, så som man hade möjligheten att faktiskt gå in och stoppa Saddam på marken. Och det är också så här det ligger ju kvar sen 10 år senare när man ska ta sig in i Irak igen.
Ja, Det där är ju en sån där moralisk fråga som är väldigt svårt att ta ställning till. Det kanske det är inte, det är lätt att ta ställning till, men det är svårt tycker jag att använda den liksom som ett argument egentligen i och det gör man ju sen, och det vet ju alla sen att det blir den här diskussionen om att man försöker argumentera utifrån de här att Irak sysslar med att framställa massförstörelsevapen och så vidare. Men det får vi kanske återkomma till. Jag skulle bara vilja lägga till här att du sa att den uppladdningen, ja, det här är ju februari, 24-28 februari som man genomför då den här landoffensiven. Markoffensiven. 91 då. Jag tycker en annan sak som jag tycker är så fascinerande är den här logistiken. Att man lyfter dit alla dessa stridsvagnar. Tusentals M1 Abrams var ju så att säga standardstridsvagnen på den amerikanska sidan. Och man förlorar egentligen oerhört få. Och jag tror att det är så att man är mer än 90% kan man ta hem sen. Så det tycker jag liksom är fascinerande här. Skulle man kunna säga så här, Peter, att här står väl egentligen västmakterna på höjden av sin militära dominans de här åren? Visst, det är väl så i någon mening. Sen har man ju fortsatt att ha ett väldigt starkt övertag, men just att man kan genomföra det unika med den här operationen tycker jag är ju att man ju faktiskt genomför den stödda av ett liksom enat världssamfund.
Det här är ett av de krig som jag själv har mina första minnen från. Jag är inte så gammal. Jag är inte så jävla gammal som du är, Martin.
Jag är ju lastgammal.
Ja, nej, men så jag minns ju tv-rapporteringen från de här bilderna, de här mörka kamerorna, man såg liksom missilerna flyga över himlen. Och jag tänker att det finns också ett... själva operationen tar ju slut ganska snabbt. Det är ju liksom, kriget går ju över ganska snabbt, va? Och det är liksom det är färdigt. Va? Men eftermälet har ju varit enormt. Det har ju ett otroligt stort symbolvärde. Framför allt så är det ju under den här tiden vi lär oss om precisionsbombning som koncept och vad det innebär liksom för den framtida krigföringen. Och så att det man håller på med, nu kommer den civilförsvarsvinklingen. Som ni lyssnare som är trötta på mig prata om skyddsrum får väl hålla för öronen. Men här kommer
ja, nu stoppar jag någonting ordentligt.
Ja, nej, men för det här är ju, som vi säkert vet, då, så under 90-talet så lägger man ju ner svensk civilförsvar i princip. Eller man börjar liksom den här nedmonteringen egentligen av svenska civilförsvaret. Och det var massvis med faktorer som ligger bakom, men det är just... Några avgörande grejer är ju faktiskt analyserna som kommer från bland annat Kuwaitkriget och dels han Warden som du nämnde, de här femringssystemet som han bygger upp, och sen är det då en precisionsbombning. För någonting som har tidigare, alltså syftet med att hålla på med ytbombning har ju åtminstone på pappret varit att man ska slå ut kritisk infrastruktur på det viset, men det har inte funnits de tekniska möjligheterna att precisionsbomba liksom elkraftverk och luftvärnscentraler och sånt där. Det har man inte kunnat göra för tekniken inte varit mogen för det. Och det har ju betytt att man behövt liksom ytbomba större områden för att lyckas uppnå samma mål. Men här ser vi ju Kuwaitkriget att det behövdes ju inte. Utan de här laserguidade smarta bomberna kunde slå ut exakt det som man ville slå ut med bara någon meters marginal. Samtidigt vet vi om att det här misslyckas ju. Så den här idén om att det skulle vara ett humanitärt krig har ju fick ju ändå sig en törn, va? Att man klarade inte av att de här bomberna slår ändå fel. Och framförallt så handlar det ju delvis om att vad har man för typ av underrättelser i bakgrunden? Vem är det som fattar beslut om vilka mål som ska slås ut? Samtidigt så som själva bombtekniken också utvecklas. Och vi har ju en väldigt känd händelse.
Ja, jag tänkte just att vi måste nämna den. Just
ja, jag satt och läste det här om det här på tåget. Och jag måste säga att med bakgrund av det som sker i Ukraina också så blir man nästan rört i tårar. Alltså för att det är en sån... Och då tänker jag på bombningen av Al-Hamiriyah. Jag vet inte exakt om man uttalar det. Någon med Mellanöstern på Bro får gärna informera mig. Men det är alltså... I Bagdad då så finns det en liten rikare stadsdel där det fanns ett stort skyddsrum uppbyggt. Två våningar och en jättestort komplex. Och det här användes som skyddsrum under Iran-irakiska kriget under 80-talet. Och då gör CIA den här, under Kuwaitkriget så gör CIA den här tolkningen att det här har slutat användas som ett skyddsrum för civila, utan det har övergått till att bli en sambandscentral, en militärt kommandocentral helt enkelt. Så den 13 februari så skickar man iväg just två sådana här F-117 Nighthawk, och då släpper man två stycken GBU-27 Paveway 3 heter de. Det är en slags laserguidad bunker buster. De är ju rätt speciella de här. Jag uppmanar lyssnarna att gärna gå in och titta på hur de ser ut. Det är som en raket som ganska, de väger ungefär upp till ton, och sen så på spetsen så har man ytterligare som ett litet vad ska man kalla stridsspets, va? Den här stridsspetsen är extremt härdad. Och sen har man en fördröjd explosionsmekanism inne i bomben. Så att när den här raketen slår ner så exploderar den inte på en gång. Den här stridsspetsen ser till så att man penetrerar marken eller vad det nu är, va? Och man kan ta sig väldigt djupt. I det här fallet så lyckas man ta sig alltså 3 meter ner i betongen egentligen. Och sen så när man kommit ner dit, då exploderar den här bomben. Så det som händer här i Almeria, det är att man skickar två sådana här med en viss tidsintervall emellan. Den första slår ner 3 meter, smäller av, öppnar upp ett hål i den här bunkern. Och sen kommer nästa missil som följer exakt samma bana, som slår ner rakt igenom det här hålet in i skyddsrummet. Och inom ett par sekunder så dör 400 människor.
Mm, 100 barn, visst var det så?
Ja, och, det, och då visade det sig här i efterhand att det här var visst ingen militär kommandocentral, utan det var liksom den militära ledningens familjer skyddade sig in i det här skyddsrummet. Så att det var en fruktansvärd humanitär katastrof, och alla dog inte på en gång, utan, och det finns det varierande siffror. Någonstans den lägsta siffran är 400, men det är ju de som påstår att upp till 1500 personer dog här. Mm. Och det var oerhört makabert. Det här finns, kan man fortfarande titta på, man kan åka dit och se dem. Man har inte rört det egentligen, man har ställt ur liken förstås, men man har inte rört det sedan dess. Och några av de som föräldrarna till många av de barn som dog här används som guider i det här till turister som vill komma dit, och man har en minnesdag för den här händelsen. Och internationellt sett fick den här händelsen jättestort genomslag.
Ja, det var ett underhållande genomslag med sig.
Ja, mm. Och Radiohead gjorde en känd låt som heter I Will också, som kablades ut, och det var liksom, ja men det blev en symbol för den misslyckade precisionsbombningen egentligen, att den inte alls var någon slags humanitärt framgångsrikt krig, utan samtidigt då som det är internt gentemot sådana som håller på med civilförsvar som jag, så visar det att de här skyddsrummen vi har byggt upp är av ringa värde. Även om de kan, möjligtvis att de kan klara av en kärnvapen explosion uppe 400 meter upp i luften. Men mot den här typen av entons bunkerbuster så ligger man jävligt risigt till.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Precis det här du säger, att det kliniska kriget, det liksom existerar inte. Den här idén om att man ska kunna vinna ett krig från luften utan civila offer, den liksom kan vi sopa undan. För det första, soldaterna måste in på marken för att ta terräng. Civila kommer att dö, även när man försöker undvika det. Och det som är nyckeln här, tycker jag, i det du pratar om, det är ju underrättelserna. Mm. Vad vet man om det man ska bekämpa? Det kan man ju räkna med att det kommer vara bristfälliga underrättelser och att man kommer att döda civila. Så att någonstans egentligen apropå någon sorts revolution i kriget där, så kan man ju väl egentligen bara krasst säga att vi kan glömma att krig kommer liksom kunna föras utan stora förluster. Sen behöver man inte bedriva den typen av krigföring som vi ser i Ukraina just i dessa dagar där ju ryssarna, vi spelar ju in det här faktiskt den 11 mars då, så liksom randomaktigt beskjuter civila bostadsområden. Det var ju inte det man gjorde under Kuwaitkriget. Men trots att man försöker så kommer det alltid kosta liv. Så det är väl liksom en självklarhet som jag sitter och säger här. Det kommer dö människor om vi för krig.
Ja, men jag tror också att det, och man kan väl se till den inledande anfallet mot Ukraina, var ju antagligen tänkt att det skulle utföras lite på samma sätt som...
En desert storm, så att säga.
Ja, exakt. Att det skulle gå jäkligt snabbt om man bara skulle släppa ner de här fallskärmsjägarna i Kiev och så skulle göra ett snabbt regimskifte med sabotagegrupper och riktade liksom kryssningsmissiler och ballistiska robotar och sånt där. Men det funkar liksom inte. Man lyckas inte med det. Och det har inte ens NATO har lyckats, och koalitionerna. Och jag menar, Irakkriget som sen, det är ju en annan historia som vi får ta i ett annat tillfälle, men de civila förlusterna under det kriget är ju enorma.
Ja, och framförallt
det är liksom, alltså tidsrymden här, man kan inte räkna med att det går över så här snabbt. Jag vet inte om kanske Kuwaitkriget invaggade väldigt många västerländska militärstrateger i den idén om att det kan gå så här snabbt, att det kan genomföras på den här, inom den här korta tidsrymden, men normalt sett så gör det ju inte det också.
Nej. Ja. Jag skulle bara vilja nämna en sak till här när vi ändå pratar lite om vapen och teknik och sånt där. Och det som jag tycker ändå finns anledning att lyfta fram, de här skuddmissilerna också, som ju Irak skjuter nästan lite i blindo mot Israel och så vidare. Vi behöver inte prata så mycket om det, men de finns ju också lite de här, att den här. Och det är det jag är lite ute efter här, apropå den här också diskussionerna senare under Irakkriget med massförstörelsevapen, är ju att idag är det så att det behöver inte vara så komplicerat att skaffa sig ganska farliga vapen och vapenbärare. Naturligtvis de här precisionsbomberna och så vidare som du var inne på och talade om alldeles nyss, det är ju en sak kanske, de här stealthflygplanen. Men det går ändå att bedriva krigföring på, vad ska man kalla det för, ganska hög nivå med ganska enkla medel då. Jag tänkte ju att man måste väl alltid komma med lite förlustsiffror. Det är ju tyvärr lite på det sättet att man förlorade 240 stupade på den allierade sidan. Jag har uppfattning att det är ungefär vad man nog skulle mista även om man genomförde en övning av den här digniteten, så att säga, i trafikolyckor, om jag uttrycker mig lite slarvigt här utan att ha dålig respekt för de på stupat. Man förlorade 38 flygplan och en del fordon naturligtvis. Va? Men, och förlusterna på den irakiska sidan var ju 10 000-tals soldater. Och massor med material. Så det är klart att jag tror också det. Du var inne på det här. Invaggades man i det här kliniska kriget? Också i det avseendet. Att man liksom på något sätt kunde betvinga en motståndare. För då är det som vi har sagt här. Irak hade ju ändå en krigsmakt av stora mått. Så att man funderade ju mycket efter Kuwaitkriget om det här just var en revolution i krigföring. Och det visade den ju sig att det inte var, utan att släppa för mycket här sen när man körde fast i Irak, det var det jag skulle säga.
Man kan jämföra lite med Afghanistan här, tycker jag att det är intressant. Alltså att för någonting som vi ofta ser när vi studerar krig, när det är väldigt asymmetriska förhållanden. Att
motståndarsidan, och vad menar du med det, asymmetriska förhållanden?
Ja, alltså att man övergår till gerillakrigföring egentligen. Att, men kanske var det Saddams misstag att han tänkte att han skulle kunna möta den här koalitionen på lika villkor. Alltså för att om man jämför med Afghanistan, så alltså lyckas man ju aldrig egentligen befästa, alltså man tar över staten egentligen, men man klarar sig inte på lång sikt och man får inte kontroll över alla områden, just för att de här talibanerna för ju irreguljär krigföring, det är ju gerillakrigföring i de här bergsområdena, och det är omöjligt för dem att överleva det liksom. Och man kan inte ta kontroll över dem på det viset, för då måste man också vinna hjärtan liksom.
Nej, och du vet inte vem som är vem och fiende in i Kabul så att säga. Och sen tänkte jag säga en annan sak här ju, att jag tror ju att, som Saddam Hussein upprepar det, han trodde ju liksom att västmakten skulle inte klara att ta förluster. Då förstår han ju inte riktigt hur det här nya kriget, det måste ju ha kommit som en chock med den nya tekniken naturligtvis. Va? De var 240 stupade. Han sa att ni kommer inte tåla 10 000. Det talar sitt tydliga språk, bara den jämförelsen. Så att, jag tror nog att det var det han hade tänkt sig, liksom, att det var den här, vad ska jag säga, västerländska mesigheten, om man uttrycker sig så. Mm.
Precis, så man kan väl säga så här att som avslutning, att det här var ju som en pyrrusseger för koalitionen på ett sätt. Att hon,
ja.
Man lyckades, på taktiskt plan så lyckades man, men strategiskt så vann ju Saddam Hussein på ett sätt eftersom han var kvar här. Han blev aldrig bortpetad.
Mm.
Även om Kuwait var ju förstås förlorat, kan de ju aldrig få tillbaka.
Ja, att precis, operationen lyckades ju väldigt väl, men man uppnådde inte, som du säger egentligen, kanske de strategiska målen. Och då var ju det man sen så att säga fick fortsätta så att han hittade en anledning. Men vi får väl återkomma till det, tycker jag. Mm. Vi har ju nu här i som nästa avsnitt efter det här om Kuwaitkriget, då Tjetjenienkriget. Vi känner oss väl lite, jag ska inte säga tvungna, men ändå att bearbeta våra upplevelser av Ukraina-kriget som pågår genom att ta sådana saker som på något sätt ändå kan anknytas till det som pågår. Eller
vi
hur?
Har ju ett episkt avsnitt om Poltava också i pipelinen här,
det
som
har
också
vi
anknyter
naturligtvis
till det här. Ja. Och jag tänker att den hamnar ju i helt nytt ljus här nu när vi ser att vilka konsekvenser det fick för ryska imperiets inblandning i Ukraina och sådär.
Kan uppmana lyssnarna också kanske att skaka fram det där gamla avsnittet om 1812 som vi faktiskt också spelade in. Det är ju lite på samma tema, och jag tycker också att vi faktiskt ska ta tag i det här rysk-polska kriget på 1920-talet faktiskt också, tycker jag. Kanske även kanske det ryska inbördeskriget, vi får se.
Mm.
Men tack för att ni lyssnade, och tack ska vi väl ha, Peter?
Ja, tack ska vi ha.
Tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.